Hej och välkomna till podden.
Vadå för podd?
Det är ju Nicks podd. Med Tova och Gabriel och Ebba och Albin.
Stora delar av gänget är här.
Ja.
Var är vi?
I Linköping.
Lite mer specifikt på Östgöta teatern.
Yes. Heter den det, den här teatern?
Ja, det här är Östgöta teaterns scen i Linköping.
Vi har liksom haft kontor i ett, vad ska man kalla det här? Ett fikarum? Nej, en
foyer.
En foyer.
Fika-foyer.
Mm, ett par dagar.
En övre foyer, längst upp i taket. För de som sitter på andra raden på stora scenen.
Men det är ingen här, utan vi.
Precis.
När vi drar runt här i ett tomt hus som spöken.
Mm. Det får en ju att tänka på spökhistoria. Men det är inte det den här podden handlar om.
Men vi tänkte bara prata lite om vad som hänt idag.
Typ. Ja. Vi var på demonstration idag.
Ja, men två saker har hänt. Det ena är att vi har gjort ett speltest.
Just det.
Av vår nya föreställning.
Som heter Din inre röst.
Mm.
Och som är en avatarföreställning. Alltså, man får instruktioner i hörlurar och gör saker utifrån de instruktionerna. Så man behöver inte ha någon egen vilja.
Mm.
Precis. Och vi har alltså varit ute i ett klassrum idag. I en sjunde klass. Klass sju. I en klass sju.
En väldigt färsk klass sju. Typ tredje dag i skolan.
Mm. Mm. Det var kul. Det gick bra.
Ja, det var fantastiskt att se. Det var en sån skälvande stämning. Så mycket oroliga kroppar som liksom växlade mellan trygghet och så här. Ja, men det var så himla härligt, tyckte jag. Jag kände mig på något sätt som i en tidsmaskin när jag var ju där i klassrummet.
En tidsmaskin bak till dig, ditt eget liv i skolan på något sätt, eller?
Ja.
Ja, jag förstår. Den känslan jag också haft ibland när jag varit ute. Dock inte den här gången. Kanske för att jag också spelade samtidigt. Mm. Men jag tänkte på den, det finns en del där det är en talkör i verket.
Mm.
Där alla säger så här: det här är en röst, det här är min röst, det här är en röst, det här är vår röst och så.
Mm.
Och att sen när vi gick till demonstrationen så använde folk också sina röster på olika sätt. Och det fanns någon slags maktspel kring när man fick tala och inte, som kändes snarlikt på ett spöklikt sätt.
Mycket talkörer.
Ja, mycket talkörer idag.
Vi borde på något sätt introducera lyssnarna för vilken demonstration du pratar om.
Det verkar rimligt. Det är ju så att svenskarnas parti är på Sverige-turné. Och de var i Malmö. Det blev ingen bra stämning där. De har varit i Norrköping, det blev dålig stämning. De är i Linköping, de kanske har åkt vidare nu.
Ja, till Motala.
Ja, de ska snart till Motala. I Linköping var det inte heller så bra stämning. Men i alla fall ingen som blev översprungen av hästar idag som vi såg.
Nej,
men vi såg hästar. Det var hästar där som hade visir. De hade liksom en sorts robothjälmar.
Mm.
Över ögonen så att bara mulen stack fram.
Mm.
Det var väldigt fantasieggande att se de där hästarna.
Mm. Och jag
tänkte på en dyster liksom, framtid.
Svansarna var ihoptejpade till någon sorts hästbatonger.
Mm. Mm.
En häst hade också silvertejpat svans. Vilket var kul.
Det kändes live.
De hade försökt laga hästen så.
Men lagat buffervapen.
Men det var en regel som polisen hade under demonstrationen som de sa till oss. De var väldigt bra på att prata med oss.
Mm.
De hade ju fått kritik i Malmö för att de bara hade varit helt tysta och inte svarat på en enda fråga under hela demonstrationen. Men nu var de snarare mer så här, gick fram och pratade med alla.
Mm.
Och då sa de så här att regeln som gäller här är att när de pratar är ni tysta.
Alltså när svenskarnas parti
pratar. Ja, precis. Ja. När de där nazisterna som står där borta, när de pratar i micken, då ska ni vara tysta. Annars får ni prata och låta som ni vill.
Precis, så att det blir en härlig demokratisk dialog.
Precis, och det var ju en fin dialog faktiskt. För det var liksom, de liksom pratade i den där murriga mikrofonen så här. Man hörde inte jättemycket vad de sa. Och så var det något jättedeppigt liksom, påhittat argument. Men så fort de slutade, liksom tog en andningspaus eller skulle dricka vatten, så var det en så här jättehög bukör och så här. Det var en väldigt speciell grej, eftersom att folk också lyssnade på polisens instruktioner om att inte låta när de pratade. Men det som
de
var
lyssnade fett... både på polisens instruktioner och på intonationen i det här talet som ingen ville höra på något sätt. Man blir tvingad att följa det talets rytm.
Precis, rytmen men inte innehållet. Ja.
Men det blev också en väldigt bra rytm i talkörerna. Eftersom vi visste precis när vi fick låta. Så började alla precis när tystnaden kom. Annars på demonstrationer kan det ju vara lite så här skakigt och så här. Ingen vet.
Fast jag håller inte riktigt med. För att speciellt när det var någon slags liten paus i fraseringen och folk började skrika. Det var ju då polisen gjorde den här, ja, nu får du din andra varning. Om det blir en tredje varning, då åker du ut och får du vara där borta och ha folksamling.
Exakt, polisen var lite så här, du måste bli bättre på att avgöra vad som är en punkt och vad som är en punkt. För efter en punkt så är det bara att köra liksom.
Ja. Och det var ju lite som när vi kom, så var det ganska tyst. Då hade de precis, då skulle de precis börja. Och vi ställde oss, vi var ett gäng som kom från teatern, som ställde oss tillsammans och började direkt ganska mycket med talkörer. Det var lite så här, men varför är det ingen som gör talkörer? Så vi började med talkörer. Och ganska snabbt så kom det ju typ tre poliser och liksom backade upp bakom oss.
Ja.
Och ställde sig bakom oss och liksom...
Vi fick nästan en var.
Ja, nästan en var som liksom stod och berättade då de här instruktionerna om hur den demokratiska dialogen skulle bli till.
Och Gabriel utbildade en polis i att avatara oss också. Eller ni kanske hjälpte så åt där. Jag hade en polis som inte var så samarbetsvillig i sin dialogstrategi. Han var mer så här, han typ lajvade att han var polis, att han var en auktoritär polis och ville gärna att man skulle känna att han hade makt och tog igen på ett så här bossigt sätt. Men ni hade en polis som var lite softare.
Ja, men jag tänkte liksom att... För det, situationen känns ju alltid väldigt godtycklig. Och hon försökte kommunicera med spelreglerna. Och då tänkte jag, men det blir tydligast om du säger när vi får skrika. Att du liksom leder oss.
Ja.
Så att hon kunde bli någon sorts dirigent, hoppades jag på.
Och då tog hon den rollen typ.
Ja,
men jag tyckte hon gjorde det bra. Hon knackade på axlar när man skulle sluta.
Det påminner ju väldigt mycket om en lek som vi ofta gör när vi har workshops med, om avatarer och sådär.
Fast tvärtom.
Ja, precis. För den leken är ju liksom att du delas upp i par och en med hjälp av att hålla på axlar och huvud på den andra avgör när den ska röra sig och när den ska säga saker.
Och då är beröring lika med handling.
Här är beröring lika med stopp. Ingen med handling.
Ja.
Precis. Beröringens olika betydelser. Kul.
Men vi har ju funderat över
möjligheter. Först bara, hur gick det? Blev hon, jag måste bara avsluta det här med. Hur blev hon en talkörsledare då? Fungerade det?
Ja, man blev det fast i negativ mening.
En taltystnadsledare.
Ja, just det. Nu måste ni sluta.
Ja,
just det.
För det känns ju, det finns ju någon sorts hot om, eller det fanns ju ett hot om att så här, låter vi för mycket då kommer vi att bli bortförda.
Fast som de också sa, då blir ni bortförda där till Servera, som var ett hörn lite längre bort på torget. Så det var först liksom fick vi vara där, och sen om vi hade ouppfört oss, då hade vi varit tvungna att flytta till den riktiga demonstrationsplatsen där vi sen hade kunnat bli bortförda bort liksom.
Fast jag hade en tredje polis.
Nangiala Nangelima stämning.
Men jag hade kommit i kontakt med en annan polis som stod innanför avspärrningen, alltså på den sidan där nazisterna stod och talade.
Mm.
Som var fram, som vinkade fram mig typ 3-4 gånger och sa så här, du får inte låta när de pratar, du får inte skrämma med dina nycklar. Och till slut så var det så här, tredje gången eller fjärde gången så bara, ja, jag har ju sagt åt dig flera gånger, om du skrämmer med nycklarna en gång till, då blir du bortförd. Så det var ändå lite, jag vet inte vad han menade. Han kanske menade till servera eller till demonstrationen. Det var ju lite godtyckligt som sagt.
Men jag utarbetade också en taktik med den här polisen som var dirigenten, för jag liksom, vi pratade om hur, ja, men hur långt ska man sträcka sig inom ramarna så här, för det var ju inte tillåtet att skramla med nycklarna medan de talade, men det var tillåtet att bara prata. Och det låter ju egentligen mer.
Mycket mer.
Men, och så pratade vi om det så här, ja, det är ju klart att man får prata. Och då var det som att vi tillsammans kom överens om att så här, ja, men det här är en bra, det här kan vi göra. Och då körde jag på det. Jag hade alltid liksom ett samtal med folk medans de andra pratade.
Men det var en komplex uppgift tycker jag, att både tala, försöka komma på vad handlingsrummet var, och att lyssna på den här intonationen vars talinnehåll man helst ville slippa höra. Det var verkligen mycket samtidigt. Jag tyckte det var fruktansvärd speldesign. Verkligen ett losing game. Jag hade kunnat göra det själv.
Men det här med att det var då var tillåtet att tala, det gav ju också liksom en möjlighet att använda mångas tal. Synkroniserat och tillsammans. Ungefär som i föreställningen som vi speltestade på förmiddagen då. Och vi har tänkt lite på möjligheten att helt enkelt synkronisera talade röster. Just när polisen har den här strategin att det inte är okej att skramla och skrika, men att tala kan ju de ju inte förbjuda.
Nej.
Nej, fast det sa de också att så här, om det stör, alltså om det gör att de inte får ut sitt budskap, då är det inte okej. Men ett synkroniserat mummel till exempel. Eller så här, en tydlig, ganska låg volym ändå, men om alla säger samma sak, då skulle det kunna bli väldigt kraftfullt alltså. Någon sorts liksom rituell chanting liksom, ja. Som en förbannelse typ.
Men jag höll på lite med olika strategier för att osynliggöra att jag lät. Till exempel ha munnen ganska stängd och
Ja. Man kan också tänka på ljud som inte går att styra i en kropp. Alltså hostningar, gråt.
Ja.
Och sånt som, det är väldigt svårt för polisen att säga att du får inte göra det ljudet. Det här är min kropp som själv låter. Eller så här. Det är också något man kan använda. Att alla hostar eller alla
gråter. Jag tänker att elever, för att ta oss tillbaka till klassrummet, är grymma på sådana strategier.
Oh, ja.
Just alltså på eftermiddagen när man vill gå. Eller det är så här en kvart kvar av en av dagen.
Just det, då börjar det.
Råka liksom välta ett glas vatten så att lektionen måste avbrytas.
Nej, men alltså någon plockar med papper, någon klickar med pennan, någon gör något med sin väska.
Just det, dragkedjan.
Precis. Och någon hostar och liksom tillsammans så blir det bara outhärdligt mycket ljud. Och läraren känner så här, det här går inte. Jag måste släppa ut dem för att typ överleva. Det har jag känt även på universitetsnivå.
Absolut.
En sorts liksom kollektiva ljudimprovisationer för att få tyst på lärarna.
Men här skulle det ju aldrig, alltså det skulle ju aldrig resultera i att svenskarnas parti slutar prata.
Men det gjorde ju inte buropen heller.
Nej, precis.
Så där tänker jag att det man vill göra är liksom att, vad är det man vill göra?
Ja, precis. Det är det jag plötsligt... Ja.
Alltså man kan ju inte... Liksom. Alltså, även om de slutar prata här så har ju fortfarande en hemsida dit de intresserade kommer surfa in.
Ja.
Alltså så det man vill göra är och väl att skapa en stämning av... Vad sa du?
Jag sa att man är i Second Life.
Har de det?
Men nej, det var skoj.
Sverige har ju en ambassad i Second Life.
Ja.
Som världens enda land.
Nej, men man vill skapa någon slags stämning av ett starkt vi eller ett starkt myller som erbjuder andra.
Nej.
Ja,
alltså, ja precis.
Vill ju, jag tycker att det vore nice att ha, jag tycker att talkörerna är viktiga för att liksom gemensamt säga nej. Och i det så tycker jag det skulle vara spännande att experimentera med att leda talkörer avatar styrt.
Mm.
Säg att man har 10 personer utspridda över hela torget och alla samtidigt initierar inga rasister på våra gator eller något.
Mm.
Då kan man, då skulle man ju potentiellt sett kunna ha en kör som täcker hela torget.
Mm. Där polisen inte kan ingripa för att alla gör det samtidigt.
Precis.
Även om de kanske då skulle börja bryta upp kedjor och sånt där som du pratade om när vi diskuterade det här tidigare. Mm. Att så fort det blir för effektivt så riskerar man mer våld.
Mm. Men det var också en stund som jag var väldigt nöjd med. I slutet så var det liksom helt tyst vid ett tillfälle då jag ropade. Vad var det jag ropade? Jag ropade,
det finns fortfarande chans.
Precis, det finns fortfarande chansen att ändra sida.
Ta av er jackorna, ta av er uniformen.
Precis, och kom över på den här sidan staketet. Vi är liksom här för er.
Mm.
Liksom,
ni kan hjälpa er att gå ur sekten.
Ja, precis.
Och då började ju flera att liksom skrika på det där sättet.
Ja, och jag tyckte det var en sån härlig stämning där. För då är det liksom budskap som de verkligen hörde.
Ja.
Men liksom den här inga rasister på våra gator, den är fin och traditionell. Liksom. Men det känns också som att det är någonting som liksom hakas på. Någon ropar någonting, då ropar jag också.
Mm.
Och, så här, och det är liksom en skala från den där vad ska vi göra, stoppa rasismen som alla till, kan hänga med på
till alerta, den här alerta, antifascista.
Precis, som ingen hakar på.
Nazisvin hakade folk på i och för sig. Men,
där tycker jag är så härligt med den här att så här, bara ropa ut ett liksom, budskap som är så här: hallå, ni på andra sidan, hör ni mig? Kom över på den här sidan, det finns fortfarande möjlighet för er att ångra er.
Liksom. Det kändes också som att de var liksom jävligt pressade.
Mm.
Och jag tänkte, alltså, de har ju hållit på i flera dagar och liksom, alltså det, jag tror att det fungerar, alltså att det är som på två nivåer, på liksom en offentlig nivå, alltså som en del av den politiska arenan vill man ha de här talkörerna som är kraftiga och liksom de här 500 personer slöt upp i Linköping för att säga nej
motstånd, och liksom, liksom.
Mm-hmm. Precis, så att man visar att det finns ett liksom folkligt nej.
Mm.
Medan på en mer liksom intim eller privat nivå som det också kan bli, är det nog mycket mer effektivt att bara tilltala dem som personer.
Mm.
Alltså om man vill ta de enskilda kropparna eller liksom de enskilda identiteten och skaka till dem, så tror jag att det personliga tilltalet är mycket mer kraftfullt.
Ja, för där är ju en mur också. När, alltså, ju starkare talkörerna är, desto större blir muren mellan dem och oss.
Precis.
Liksom, så det är ju ingen, det är inte jobbigt för dem. Eller klart det är jobbigt, men det är inte samma jobbiga som att höra du där med gula mössan, jag ser dig. Liksom.
Precis, men vi vill ju ha en mur
också. Ja, precis.
Så att vi kan känna oss trygga i vår stad. Liksom.
Det här får man ju tänka på en person som var på demonstrationen också, som pratade med en polis väldigt länge, kanske i 30 minuter. Under hela demon stod de och pratade med polisen.
Mm.
Och jag hörde delar av konversationen och blev lite provocerad för att hon höll på mycket med att säga så här: ja, men jag tycker det är viktigt att ni gör det här jobbet och ni försvarar demokratin när ni står här och så. Men sen så började jag tänka, ju längre hon höll på, att det hon gjorde var så himla väsentligt, för hon hindrade en av de mest liksom statusdrivna poliserna,
ja,
precis, från att vara i folkmassan, därför att han höll på och lyssnade på henne liksom.
Mm. Det tänkte
och jag vet
jag
inte
också.
Hur uttänkt den strategin var från hennes sida, om hon liksom bara var nyttig för att hon råkade vara på humör för att snacka i 30 minuter. Eller om hon var så här: jag kan vara dialogdemonstranten.
För det funkade ju åt båda hållen. För att polisen, det var ju så tydligt att polisen ville vara vän och vara tjenis med oss som skrek högst liksom. Jag vet att det här är löjligt, att jag måste säga det här till dig, för att det är ju konstigt att ni inte får säga det. Men ändå, var tyst nu, för annars åker du ut, alltså, det var ju.
Men det tycker jag var uppriktigt.
Ja, men det var uppriktigt. Men det är också att det är så här, det är
så
det här,
var inte min polis.
Nej, men det han som stod på insidan var sån. Och jag menar bara att det funkar ju från båda hållen. Att vi håller varandra borta från den här aggressiva känslan av att det är en konflikt, genom att så här, skratta lite, låta det pysa ut lite.
Men det tycker jag fungerar, det tycker jag faktiskt fungerar bra, för det är ju det här statistiska motståndet, så här, vi är där och vi ropar, vi har liksom haft de grejerna. Då tycker jag att det är bra att hålla liksom stämningen på ett bra, och också så här att få bekräftat att den här polisen är också på min sida.
Men jag upplever det inte så. Jag upplever det snarare som att de var överallt omkring mig. Alltså det var ju så rent konkret. Det stod typ en polis med en halv meters mellanrum på varje sida. Och jag hade det här samtalet med Malin där hon frågade mig vad jag tyckte om situationen. Och allt jag ville säga var typ så här: jag känner mig inträngd mellan fyra gula västar. Men jag kände att jag inte kunde säga det för att det skulle bli dåligt.
För att du var det.
För att jag var det.
Men en annan sak som var kul, och som var kul att relatera till avatarisering och hur vi har jobbat med det i våra föreställningar, var ju det här med hur de här dialogerna vi hade avbröts plötsligt.
Dialogerna med polisen.
Ja, med polisen, precis. För när du får instruktioner kan det ju vara så att du, alltså i en typ avatarföreställning, att du är väldigt inne i ett samtal och sen plötsligt får en instruktion om att vända dig om och gå någon annanstans väldigt plötsligt så här. Exakt så var det här med att du kunde ha ett här vänskapligt samtal med en polis som plötsligt liksom fick så här en knack på axeln och då bara vände sig om och gick därifrån, och då kändes plötsligt den här dialogen som lite märklig.
Eller att han fick instruktioner i sina hörlurar.
Ja.
Som en riktig avatar.
Du liksom fragmenterar samtalen.
Ja.
Ja, men det, liksom, det gör ju någonting med det. Alltså att det här känslan av det vänskapliga och laget av att så här, det kan när som helst brytas upp av att det kommer ett kommando.
Det är också en väldigt ovanlig situation i, alltså i vanliga, ens vanliga sociala liv. Eller kanske inte i och för sig. Någon får ett sms och bara försvinner.
Jag tänker att det är en av de vanliga situationerna i samtiden. Typ att liksom att annat än det som är i rummet tar liksom fokus från.
Jag tror att det blir konstigare än i sms-situationen, därför att alla vet att läget egentligen är skarpt på något sätt.
Just det.
Normalt sett så kanske man inte kollar sitt sms om det finns den här spänningen eller risken i luften hela tiden. Men det finns det på demon, och ändå så blir det så.
Mm.
Och demonstranterna gjorde det också, tänker jag. Eftersom vi hela tiden lyssnade efter pauserna i talarnas...
Ja, det gjorde jag i alla fall. Pratade med två poliser, hade så här, verkligen ett trevligt samtal. Och sen hör man hur i bakgrunden tystnar talaren och så här, det börjar buas borta vid gallerian så här. Då bara vänder man sig om mitt i en mening. Och så kommer tillbaka. Ja, men ja, jag bor i Köpenhamn och det är trevligt. Så här, vi pratade verkligen om annat. Så här, det var så himla gött. Och jag berättade om föreställningen också för en av de här poliserna. Hon bara, wow, det låter jättenice. Så här. Men sen var det en annan grej som var de här uppe på alla taken runt om. Det var ett så här 60-tals torg med liksom, påminner om Farsta centrum lite.
Men kan inte jag få säga galerierna? En dålig sak absolut. Om dialogpolisen igen?
Många säger allt.
Alltså, jag tänker att jag också gjorde det där. Att jag liksom snackade lite med en polis och sen så började folk bua och då gjorde jag min grej liksom. Men då tror jag att han blev kränkt. För det var då jag fick min första tillsägelse.
Han var en trevlig tjej.
Hon ska minst om inte
hissa mig.
Ja, just det.
Det är min polismakt och säger till henne.
Nej, men absolut. Men vi hade nog bara liksom din polis, din Pokémon var inte så nice liksom. Medan min var väldigt härlig. Vi pratade ju också om, vi ses i Stockholm. För både hon och jag var ju på liksom demonstrationsturné, blev det ju som. Eftersom jag ska till Stockholm senare och var på deras sista möte. Men det var det här med alltså, taken.
Det kommer bli kaos i Stockholm.
Ja, det sa hon också. Snälla, var lugn då. Ta det lugnt, sa hon.
Det kanske är då vi ska göra
något. Det ska jag.
Ja, kanske det. Det vore så ofta att ha någonting i huvudet för att navigera.
Mm. Ja.
Men förlåt, jag bara hindrar dig från att...
Ja, men det var det här med att uppe på taken runt om så var det liksom massa folk med kameror som stod och filmade ner mot demonstranterna. Och det var väldigt oklart vilka det var.
Mm.
Och jag frågade polisen först så här, vilka är det uppe på taken? Så här, de bara, jag vet inte, det är nog media. Eller så här, det är nog Östgötakorren som är där uppe. Men sen såg jag en från Östgötakorren. Och så frågade jag den så här, hej, är det ni som är uppe på taken eller vilka är det? Jag bara, nej, det är nog polisen. Så här. Och då gick jag tillbaka till en annan polis och frågade, jag tänkte på dem som är uppe på taken. Och så vidare och så vidare. Och han bara, ja, det är vi. Så, här. Du, så då var det, som att, det var som att jag sa så här, är det poliser? Han bara log så här, och tittade bort och så här, nickade lite konstigt. Som att så här, han försökte dölja det, men det var ju, vi båda visste att det var sant. Och då kom det fram liksom, att det var dem. Men att det var blandat verkade det som. Att det var kanske lite dem och lite andra människor. Mm. Som de inte visste var. Men det var så nice att prata om sådana saker. Jag frågade också den här schyssta polisen. De som står där, är det Sverigenazister eller är det civilpoliser? Hon bara, ja, men det är civilpoliser. Mm. Det var så härligt att kunna ha den dialogen om så här, vilka är civilpoliser här? Kan du berätta för mig?
Mm. Alltså, när du pratar om det så här så känns det som att du har varit på ett live. Och så här pratat med olika karaktärer.
Det. Jag kom på en grej om den här idén om att göra någon slags avatarinsats på en demo.
Mm.
Vad är lagligt? Jag tänker på det här med att koordinera människor via så att det har visat sig vara lite farligt.
Lex Göteborg 2001.
Just det. Folk fick ju typ 2 år.
För att ha skickat ett sms, ja.
Ja.
Mm.
Men det är därför vi gör det via en molntjänst.
Just det. Vi kommer hyra så här indiska arbetare som liksom ger instruktionen genom så här ett call center.
Pratar vi om
piratpartiet? Vi pratar om piratpartiet.
Ja. Nej, men det har ju gjort såna experiment. Men jag menar att de då är utanför lagen.
Ja, just det.
Det kom ju den här gruppen förut som hette Psychic Warfare. Som gjorde aktioner och demonstrationer som var väldigt så här koreograferade.
Mm.
Det var ett härligt uppfriskande sätt att se på liksom, interaktion med det osofta i samhället.
Mm. Det osofta, a.k.a. det monopoliserade våldet, är det det?
Det var liksom demonstrationer mot regeringen, kulturdepartementet var det mycket. Det var liksom en blandning av konst och aktion.
Mm.
Då var det liksom att alla ställde sig i en triangelform och gnuggade sina tinningar.
Mm.
Och så var det något ljud liksom. Och det var väldigt så här rituellt och svartmagiskt på ett sätt. Samtidigt som det gavs ut en tidning som var så här supersvårt språk. Som påminner lite om så här
hermeneutiskt liksom.
Ja, men man fick samma stämning som motståndets estetik. Så här Peter Weiss, den här boken som bara är helt proppfull med bokstäver för att det ska bli någon sorts motståndsobjekt.
Ja.
Och det var liksom hela den stämningen och jag tyckte det var så nice. Något sånt kanske man skulle kunna göra liksom, och hävda mer performance.
Mm. Jag tror att det är olagligt att instifta upplopp.
Mm.
Så det kanske vi inte ska göra.
Nej. Men precis, man kan ha lite softare instruktioner
det
kanske.
Om det blir upplopp så vill de ju gärna framea en upploppsmakare.
Men då har vi beviset.
Foliehatten på.
Ja. Jag tror, det här är en svår fråga.
Mm.
Ibland när man gör konst i aktivistsammanhang, kanske inte just i exemplet med den här tankeöverföringen. Men ibland så tycker jag att det blir som att konstnärer använder motståndssituationen för sin egen skull. Eller att det blir alltså att estetiserande blir en pås som på något sätt också tar udden av motståndet.
Men jag tänker inte att vi skulle göra en sån grej som ett verk.
Nej,
nej, nej. Men du...
absolut inte. Men också när man rör sig i den här lite mer karnevaleska traditionen, kan jag känna. Alltså, det kan också ge otroligt mycket kraft till en demo, att den rymmer någon slags annan aktionsspråk.
Mm.
Och det kan vara så himla lamt att bara stå och skrika liksom, eller gå och skrika. Men det är en svår avvägning där, som också för mig har någonting att göra med att acceptera massans enkelhet och kraft. Alltså första gången jag på något sätt godkände mig själv som del av en demonstrationsrörelse, så innebar det också att jag bara, okej, men jag ger upp mina estetiska ideal inför den här riktningen i rummet. Ja. Och jag upplevde det som nödvändigt för att motståndet skulle kunna enas.
Ja.
Och det kanske är någonting med, alltså, så fort man börjar estetisera och berätta om motståndet, så fragmenterar man det också. Någonting sånt försöker jag säga.
Men det som är intressant, tycker jag, med just det där att ge upp sin så här estetik inför, ja, de här talkörerna och sånt, det är ju också att de här talkörerna är, de är så spöklika. Alltså för att de är instiftade av helt andra som inte är på plats. Det tycker jag är väldigt spännande, att så här, jag, de orden jag ropar nu, det är verkligen inte mina ord, utan det är min röst men inte mina ord. Och det upplever jag ofta är problematiskt, för att det uppstår en så här stämning av att vi står här och ropar men det är ingen som säger någonting.
När jag är på demo så brukar vi ofta försöka hitta på nya slagord medan vi går. Men här fanns det inte riktigt utrymme för det, för att allt var så komplext redan.
Och så många nybörjare, tror jag, på den här demonstrationen också.
Det var verkligen ett liksom brett, eller min upplevelse var att det var väldigt blandat.
Folkligt.
Ja, det var unga och gamla och olika.
Både antifascister och nazister.
Precis, alla stod ju i den där röra.
Ja, man visste ju faktiskt inte om grannen var där till stöd för Svenskarnas parti.
Men du sa på vägen hem att det också fyllde en funktion, därför att ingen riktigt kan komma dit och lyssna.
Nej, precis.
Kanske
ska vi avrunda den här demo-debriefen i poddform.
Ja, med en instruktion till lyssnaren.
Ja, vad är det för instruktion?
Sätt dig ner bekvämt. Himla med ögonen. Säg suck.
Suck. Oj, jag föll.
Nej, jag tar tillbaka instruktionerna.
Nej, säg så här. Kära lyssnare, säg: vilken spännande podd.
Nej.
Okej.
Okej, Tova, gör ett försök.
Säg: inga nazister på våra gator. Inga nazister på våra gator.
När?
Nu.
När?
Va?
Nu var det klart.
Ja, lyssnaren ska svara.
Lyssnaren ska svara.
Vad bra det lät. Vi hörde nästan på här, den här spöksidan av verkligheten.
Vi hörs nästa gång.
Ciao, ciao.
Hej då.
Då med någon annans lånade ord.
Ja, nu fattar jag.